Tänk dig en fet person. Föreställ dig hur hen ser ut. Var på kroppen sitter fettet? Hur ser det ut? Var buktar, böljar, dallrar det? Hur klär sig den feta personen? Har hen några smycken? Vilken frisyr? Vilken hårfärg? Vilken hudfärg? Ser du henne framför dig? Är det någon du känner? Eller någon du känner till? Är det någon du hittade på i detta nu? Föreställ dig nu att den här personen kommer fram till dig och bara: du, jag vill så jävla gärna hångla med dig. Vad säger du om det? Jag heter Lottie Törnros. Jag är skådespelare och dramatiker. Och jag är fet. Jag väger 100 kilo. Jag har skrivit 2 föreställningar om mitt liv. Mitt liv som tjock och en fet föreställning. Ögonblick ur dem och andra inblickar i tjockisverkligheten kommer du att få höra här i Fetmaland. Tänk på en man och en kvinna. Ser du dem framför dig? De står där bredvid varann. Är de feta? Kanske inte. Är en fet man egentligen en riktig man? Är en fet kvinna en riktig kvinna? De där feta kropparna bråkar med oss. Varför gör de inte vad som förväntas? Varför anpassar de sig inte och blir smala? Feta män kan ibland se kvinnliga ut. Mjuka, runda former. Stor rumpa, kanske bröst. En fet man med putande mage för kanske tankarna till en gravid kvinna. Vi tänker oss en mjukare, mer omhändertagande man. Feta kvinnor tolkas ibland som manliga. De är inte så där små och näpet hjälplösa. En stor, svällande kvinnokropp ser stark och kraftfull ut. Hon ser ut att ta för sig. Hon är för mycket kvinna. Hon begär mer än en kvinna bör göra. Mer plats. Mer energi. Mer respons. Mer kontakt. Feta kroppar kliver utanför genusramarna. Sexualitetsramarna. De svenska männen är idag fetare, dummare och ensammare än kvinnorna. Så stod det i livsstilsmagasinet Attention för snart 10 år sedan. När etnologen Fredrik Nilsson, efter att ha följt hälsodebatten i media, började intressera sig för synen på övervikt, märkte han att det internationellt publicerats en rad studier om hur övervikt utgör ett stigma för kvinnor, men att forskningen om män var mindre utvecklad.
Ja, så början på 2000-talet så blev ju debatten om mannens roll i samhället överhuvudtaget allt mer uppjagad, den diskussionen kan man säga. Va? Och där lyftes ju övervikten fram som en mycket allvarlig grund till och uttryck för en maskulinitet i kris, en manlighet i kris.
Fredrik Nilsson började fundera på vilka historiska rottrådar som synen på den feta mannen hade. Resultatet blev den vetenskapliga studien I ett bolster av fett som publicerades 2011. Där följer han synen på överviktiga män i Sverige bakåt i tiden till 1800-talet. Vi träffas på ett café i Malmö där han är verksam vid högskolan. Han jobbar också på Lunds universitet och berättar om hur den fete mannens status har varierat genom historien.
under perioder så har det varit okej att vara överviktig som man. På 1600-talet var det väldigt nära kopplat just till makt och att kungen skulle på något sätt manifestera nationen med hjälp av en väl tilltagen kropp, alltså. Där just övervikten eller fetman symboliserade välmåga. Det här är ett rikt land, men det symboliserar också styrka och kraftfullhet. Därmed så har det kanske inte varit lika närvarande bland gemene man, så att säga, bland allmogen eller så, även om det finns en del miljöer i Sverige i alla fall, där det någon har varit en viss, fört med sig ett visst värde att ha en väldigt kraftig kropp. Och här lyfter man ju ibland fram Skåne som ett sånt exempel. Att den skånska bunden skulle gärna vara lite kraftig, va? Fet rent av. Och det var positivt laddat. För även där handlar det om att visa att jag äger mark. Den marken är väldigt bördig. Jag kan äta hur mycket jag vill. Jag behöver inte lägga några begränsningar på mitt liv. Jag har allt jag kan behöva. Allt jag behöver har jag. Och det symboliserar jag med hjälp av min kropp.
Men samtidigt som folklivsforskaren Nils G. Bruselius i mitten av 1800-talet nästan romantiserade den tjocke skånske slättbonden, som han kallade en mästare i ätning, så började läkare i Europa och Sverige varna för övervikten.
Ja, så viktminskningsdebatten var väldigt stark under 1800-talet. Va? Det fanns en mängd olika preparat som man kunde köpa för att minska i vikt. Det var faktiskt en jättemarknad redan då. Det pågick många strider eller debatter mellan olika tekniker. Liksom, vad som ansågs vara bäst och vad man skulle äta och vad man inte skulle äta. Så att den debatten som pågick då, den är ju i viss mån fortfarande levande, kan man säga.
Engelsmannen William Banting blev världsberömd för sin viktnedgång och hans metod blev ju så populär att bantning kom att bli ett samlingsnamn för alla metoder för att gå ner i vikt. Synen på den överviktiga mannen blev, precis som idag, både medicinsk och moralisk. Förutom att han var sjuklig så var han egoistisk och tänkte bara på sina egna behov och blev så fet att han inte kunde bidra till samhället, produktionen och rikets säkerhet.
Här får vi tänka på att slutet av 1800-talet, det är också en tid då militarismen blir allt viktigare, att man ska ha en kropp som kan försvara ett land, och där tyckte man inte heller att de överviktiga riktigt motsvarade det idealet som man kanske helst ville ha då, en smärt och kanske lite mer muskulös kropp.
Samtidigt så fanns den gamla synen kvar, där en väl tilltagen mage betydde pondus. Framförallt borgarskapets män hamnade i kläm mellan olika ideal.
Det finns många berättelser om feta män som söker sig till läkare och som söker sig till kurorter för att gå ner i vikt, men som rymmer därifrån på grund av att de inte står ut eller på grund av att de sociala konventionerna och de sociala kraven på dem var annorlunda, det vill säga att de skulle fortfarande vara feta. Det finns också exempel på män som bantar i smyg. Va? De bantar hemma, men så fort de går iväg på någon social bjudning, och de var ganska många på den tiden, så måste de på något sätt spela med i den sociala konventionen och äta lika mycket som vanligt och dricka lika mycket som vanligt. Men de hamnar ju nästan i en slags identitetspolitisk kris. Va?
Med folkhemmets framväxt i början av 1900-talet så följde också en kollektiv kamp mot slapphet. Idrottsföreningarna blev en massrörelse. Statsministern Per Albin Hansson och andra politiker marscherade för ett hälsosammare Sverige. Och på radion ledde kapten Uggla gymnastikpass.
Ja, god morgon, mitt herrskap. Vi tar väl och öppnar fönstren som vanligt. Och tar ut nattluften med ärmarna i kors om nere delen av bröstet. Vi tar stadigt och bra tag där. Vik ihop ordentligt, kläm till bra och så blåser vi ut.
Kampen mot mäns övervikt har följt samhällets vindar, menar Fredrik Nilsson. På 80-talet när det kollektiva tappade mark så slog fler och fler gym upp dörrarna för en mer individanpassad träning. Men samtidigt som vissa saker förändras så känns andra saker igen. Fettman och den nationella säkerheten kopplades återigen ihop i början av 2000-talet.
Försvaret är så nära kopplat vår nationella självförståelse och vår nationella identitet. Vare sig vi vill eller inte så är det nära kopplat. Man vill ha ett, som man sa då, ett smalare och vassare försvar. Och smalare där menar vissa på att det handlar om att man skulle ha färre inkallade, färre verksamma i försvarssektorn. Men i retoriken och i diskussionen kring det hela så kom det också handla om att det fanns för många feta soldater, för många feta löjtnanter, eller man uttryckte saken. Fet blev återigen ett tecken på att nationen närmast var hotad. Vem ska nu producera allting? Vem ska nu försvara landet?
Det var Marcus Morey Haldin som träffat etnologen Fredrik Nilsson. Jag är 15 år och är på fest. Vad fan glor du på? Ja, jag vet att jag är ful utav bara helvete. Men jag kommer aldrig att erkänna det när jag är nykter. Det finns ingen kille som vill ha en om man är tjock. Och det är jag. Jävligt tjock. Jag vill också vara snygg och eftertraktad. Men det blir jag aldrig. Det finns ingen tjej som vill ha mig som kompis. Nej, nu är jag orättvis. Mina kompisar tycker om mig, säger de. Men jag ser ju att de pussar och kramar hellre på de smala och söta tjejerna. Jag är så jävla full. Varför vill ingen ha mig? Alla vill ha dig för du är så snygg. Mig vill ingen ha för jag är tjock. Jag hatar det. Jag måste banta. Förlåt att jag är full. Jag mår jävligt bra nu när jag är full. Jag vill bara vara älskad, fattar du? Jag vill bara vara älskad. Fattar du?
Internet 2012. På ett bodybuildingforum startar signaturen Samakase en diskussionstråd. Hen frågar så här. Fanns det feta människor på stenåldern? När folk vandrade runt med klubbor och slogs mot sabeltandade tigrar? Efter 3 minuter kommer det första svaret. Det är en annan forumanvändare som skriver LOL, en förkortning av Laughing Out Loud, skrattar högt. Och sen blir det som det ofta blir på nätforum, digital munhuggning. Hemkokta teorier som rör sig längre och längre från grundfrågan. Och lite personpåhopp. Signaturen Samakase får tyvärr inget riktigt svar. Men hur var det egentligen? Fanns det feta människor på stenåldern? Om man ska tro dem som förespråkar en paleolitisk kosthållning, så kallad stenåldersdiet, så är svaret nej. Där tänker man sig gärna att stenålders människa var hälsosamt trimmad. Och det eftersom man ännu inte börjat med farliga grejer som spannmål, mejeriprodukter och raffinerat socker. Andra är inte lika säkra på att stenåldersfolket alltid var så deffade. I en artikel om fetma genom världshistorien, publicerad i medicintidskriften The Lancet år 2010, ifrågasätter läkaren David Haslam och medskribenten Neville Rigby idéerna bakom paleodieten. De menar att våra faktiska kunskaper om kosthållningen och midjemåtten på stenåldern är bristfälliga. Kanske till och med romantiserade. Och dessutom så fanns det ju långt ifrån en diet, eftersom människor redan då var utspridda i flera olika klimatzoner och många olika miljöer. Och sen slänger de fram en teori om de yppiga, för att inte säga feta, venusstatyetter som hittats på boplatser från stenåldern. En vanlig teori säger att statyetterna är fruktbarhetssymboler. Men Haslam och Rigby, de menar att venusstatyetterna lika gärna kan ses som avbildningar. Att de faktiskt föreställer tjocka kvinnor som fanns på stenåldern. Vissa av de här statyetterna är uppåt 35 000 år gamla, medan andra bara är 15 000 år. Fanns det verkligen en fruktbarhetskult med ett bildspråk som höll i 20 000 år? Eller ska man betrakta de här konstverken som en indikation på att tjocka människor fanns redan på stenåldern? Tanken svindlar.
Jag tycker om att se mig själv naken. Varje kväll innan jag går och lägger mig får jag syn på mig själv i spegeln och hajar till. Vad vacker jag är. Min kropp ser alldeles perfekt ut. Den runda magen som passar så bra ihop med resten. Det finmaskiga nätet av blodkärl på benen. Strimmorna på magen. Ärret på läppen som gör mitt leende lite snett. Brösten som fått en ny form efter amningen. Det långa håret. Lårens mjuka hull. Så här ser jag ut. Och jag är vacker. Tänk så lång tid det tagit för mig att kunna känna så. Att kunna se det. Att skala av alla filter som sitter framför mina ögon. Filter av bilder jag fått utifrån. Jag blir både sorgsen och arg när jag tänker på hur mycket jag har sett på min kropp med förakt och skam. Hur mycket jag har försökt gömma den, ignorera den, glömma den.
Hey girl, let me get your number. Sorry, I don't date fat guys. That's okay, I'm not fat. I'm obese.
När tonåringen Brandon Bowen började göra sketcher på videotjänsten Vine hemma i den amerikanska södern, så levde han ett ensamt liv där han hemskolades av sin mamma. Hans enda vän var kusinen som ibland kom på besök. Men hans sätt att driva med sig själv, sin vikt och de som försökte mobba honom på nätet har gjort honom till en stjärna med miljontals fans.
Sex sekunder. Längre än så har man inte på sig när man laddar upp videoklipp på Vine från sin telefon. Appen har sedan den lanserades för 3,5 år sedan blivit oerhört populär. 100 miljoner använder den varje månad och den är extra stor bland tonåringar.
Nice to meet you too. My name's Brandon, but my friends call me Fatty.
Brandon Bowen ser yngre ut än sina 17 år. Han är rödhårig, fräknig och driver ofta med sin övervikt i sina videos. De som gett honom miljontals följare. Hans genombrottsklipp handlar om haters.
Hey, I'm sorry I didn't see you there. I was too busy blocking out the haters.
Ursäkta, jag såg det inte. Jag var upptagen med att stänga ute de som hatar mig, säger han med ögonen täckta av två teskedar. Såna där vita av plast. Videon delades om och om igen. Till sist bjöds han in till amerikanska talkshows och fick sponsorkontrakt. När jag ringer upp honom sitter han i en lägenhet han hyr tillsammans med sin mamma i Los Angeles. Han går på möten med agenter. Drömmen är att lyckas som skådis. Vägen hit började med att han var uttråkad.
It was actually kind of pretty lonely. I only had like one friend and we only hung out like every now and then. So it was pretty lonely, but that's why I took up Vine. Something to do in my free time. And look where it's got me now.
Han hade bara en kompis där han bodde utanför den lilla staden Tifton i Georgia i den amerikanska södern.
I don't know how to describe it. It's like in the woods, but there are a few other like houses around me. But most of them are my family.
Pappan är långtradarchaufför och eftersom mamman var hemma och undervisade honom hade han inte heller någon skola att träffa kompisar i. Så han började spela in roliga videoklipp. I vissa av dem pratar han bara rakt in i kameran. I andra spelar han själv flera olika roller och det klipps till exempel mellan en Brandon med och en Brandon utan peruk. Som i bus- eller godis-sketchen där hans utklädnad är barnfetma.
Trick or treat.
Oh, hey, what are you supposed to be?
Childhood obesity.
That's not a costume.
Yeah, but it's scary though.
Jag undrar vilka de där hatarna är som han skärmade av med plastskedarna över ögonen.
A lot of it is cyberbullying now, like a lot of comments and stuff, but I rarely get like anything in person anymore.
Idag handlar det mest om elaka kommentarer på nätet, som han säger att han är bra på att hantera. Han får också en del kommentarer och meddelanden från andra som blir retade för sin vikt och säger att han hjälpt dem.
Yeah, I definitely get a lot of people reaching out to me. I'm the same way, I'm overweight, I get bullied, but you help me out, your videos make me feel better about myself.
Om man tittar på hans flöde så har det under senaste tiden dykt upp en massa nya personer i hans videos. Det är kändisar men också andra Vine-komiker som gästspelar i hans sketcher. Och de har också blivit hans vänner. Men han vet att populariteten hos ett visst socialt medium kommer och går. Så han skojar även på YouTube och Twitter samtidigt som han letar filmroller. Livet har blivit ganska annorlunda än när han var ensam och uttråkad.
It's really fun. As you can see from the video, it's like really insane how many girls are there.
I ett klipp träffar han hundratals fans, mestadels unga tjejer, som skriker ut hans allra mest kända citat.
Det var Marcus Murray Haldin som pratat med Brandon Bowen. I simhallens omklädningsrum tittar jag så mycket jag vågar. Samma kvinnor som nyss verkat stela, blyga, arga och klumpiga i sina baddräkter förvandlas här inne till hela personer. Till några som äger sina kroppar, som känner sin kropp och precis vet vad den behöver och vill ha. Till kvinnor som andas och tar den plats de vill ha. Det är så vackert. Vi klär av oss vår kultur när vi klär av oss kläderna. Vi lämnar de andras blickar. Normen får husera i klädskåpet en stund. Samtal om vardagliga ting. Barn. Semesterplaner. Kolonilotten. Biobesök. Så vilsamt. Ibland kommer en skolklass på väg till lektion i simhallen. De unga tjejerna klär av sig bakom handdukar som kompisen håller upp. Väl i baddräkten kommer kommentarerna. Gud, vad fet jag är! Jag tar livet av mig, kolla mina lår! Magen väller ut, jag har dubbelhaka. Jag hatar mig själv, jag är så tjock och ful! De ser inte oss. De är så upptagna med att se på sig själva. Så är de borta. Och vi är tillbaks i vår tillfälliga gemenskap. Utanför. Efteråt är vi alla tillbaks i våra kläder. Andningen är mer ansträngd. Rörelserna är inte lika självklara. Vi är stelare. Vi håller in magen, sträcker på oss. Jag kan inte låta bli att tänka på vilken kraft som finns här. På vad som skulle kunna hända om vi bar med oss känslan från omklädningsrummet ut hit i den påklädda världen. På vad som skulle hända om vi tillåter oss själva att känna oss till freds och tillräckliga. Du har hört fjärde och sista avsnittet av Fetmaland. En programserie av mig, Lottie Törnros, och Marcus Murray Haldin. Mina texter kommer från föreställningarna Mitt liv som tjock och En fet föreställning och antologin Ätstört. Producent var Tommy Jönsson. Och det här programmet gjordes av Rundfunk Media för Sveriges Radio.